Paulus ser inte sitt liv något värde. Han vill ära Kristus med allt han är och allt han har. Och jag längtar efter att vi mer och mer och mer, jag själv, får det här. Jag ska säga så här. Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Så underbart, det är så gott. Och man blir varm, man blir fylld av tacksamhet. Men det är inte svårt att tjäna en sån Gud som har gjort det här. Älskat oss och utgett sig för oss. Vi har en underbar Gud. Så vårt identitet är i Kristus. Är man kristen, vår identitet är Kristus. Våra liv är genom tro på Kristus. Så återigen, låt inte Satan lura dig att du är från den nationen, du har den positionen, du har så mycket pengar och sådana saker. Det är ynkligt, obetydligt. Vi tillhör Kristus. Kära himmelska underbara Fader, vi tackar och prisar dig. Vi tackar och prisar dig för din godhet, för din nåd. Vi tackar och prisar dig att du allsmäktige Guden, du rättvise Guden, samtidigt full av nåd, godhet och kärlek. Och vi tackar dig. Vi tackar dig med hela våra hjärtan för den godheten du har visat oss. Det liv du har gett oss. Den befrielse, den helande frälsningen som du har gett oss. Allt gott som finns i våra liv är från dig. Och vi tackar dig för det. Kära Fader, jag ber att led oss. Vi är beroende av dig. Vi är så beroende av dig. Och vi jublar i den. Vi gläds i den. Vi är beroende av dig. Inte av någon människa eller ting. Vi är beroende av dig. Och kära Fader, jag ber att omvandla oss. Omvandla våra sinnen. Led oss så att vi lever för dig. Vi förstår hur underbart det är att ära ditt namn med våra liv. Prisa ditt namn med våra liv. Och Fader, fyll oss mer och mer och mer med din underbara helige ande. För att vi vill ära dig, vi vill prisa dig. Kära Fader, jag tackar och prisar dig för mina underbara syskon här. Jag tackar och prisar dig för din församling här. Kära Fader, jag ber om välsignelse över den här församlingen. Jag ber om din närvaro. Du ska fortsätta vara Herrens centrum, ljuset här. Och kära Fader, jag ber om att du använder din församling, din kyrka, så att det ska vara salt och ljuset i det här samhället, i det här byn. Jag ber om välsignelse över Markaryd, över människorna och områdena runt omkring. Jag ber om att alla ska kunna förstå hur underbar och god du är. Vi prisar dig, Fader. Vi älskar dig, Fader. I Jesus underbara namn. Amen. Väl som Guds ord så hoppar vi inte över någonting, kapitel efter kapitel, del efter del. Men när vi var färdiga med Matteus så kändes det att vi behöver bli mer grundade i vissa saker. Till exempel, vad är treenighet egentligen? Hur förklarar jag för någon annan? Vad är nåden? Vad är frälsningen? Vad är frestelsen? Och det gjorde att vi började med serie med ämnen. Nu har vi kört typ 20 ämnen. I torsdags vi hade någon kontakt med satelliten. Kommer igång. Ja. I torsdags avslutade vi just vem är du? Vad har du för identitet? Det är det vi gör. Något annat vi gör, det är apologetik, trons försvar. Som troende kristen kommer de kasta på en massa frågor. Ja, men är Gud verkligen god? Varför finns det så mycket problem i världen? Eller tror du verkligen att jorden är skapad 6000 år sedan? Eller sådana saker. Och genom att vi tränar apologetik så vi kan svara på de frågorna. Och att inte bara svara på frågorna utan använda tillfället för att dela evangeliet. För det är det hela går ut på. Och så har vi någon form av alfa. Vi kallar på grunder. Vi börjar med att finns det någon gud eller inte? Varför? Vi följer bevisen hela tiden. Jag menar, om det inte finns gud så allt annat blir meningslöst. Så när vi grundar att ja, men det finns en gud och det finns starka bevis för, så är det nästa steg. Vem är det guden? Är det Jesus? Är det Allah? Eller Brahma? Eller vem är det? Så när vi går igenom det blir det tydligt att ja, men det är bara Jesus som finns grund för. Står nästa och säger, okej, vem är den guden och så vidare. Så tanken är att en ny kristen ska få en grund att stå på. Så, jag är lite kort om mig. Jag är inte särskilt kort kanske. Men som sagt, vem är du? Fastna inte på den delet, det var från bibelstudien. Och det är frågan att hur du identifierar dig. Alla gör den på olika sätt. Kollar man världen. Världen kan säga att ja, men, ditt rikedom, du har massa pengar. Det identifierar dig. Är du har en hög utbildning, ja, men, det identifierar dig. Håller på med någon sport eller något annat. En del människor tar sin nationalitet. Ja, men jag är från den kulturen. Det finns olika sätt folk identifierar sig. Och i dagens samhälle, det har gått till överdrift. Så det har kommit nya varianter av sätt att identifiera sig. Man kan identifiera sig som en... hur ska man förklara? Det finns könsidentitet nu för tiden. Och det finns hur många varianter som helst. Man kan identifiera sig precis som man vill. Det var till och med en människa som sa att hon identifierar sig som en ananas. Jag tänkte, okay. Ja, så det finns identitetskris samtidigt finns en förvirring. Så världen kan se vad som helst. Men vad Bibeln säger att är du en kristen innebär att du är Kristi efterföljare. Och det innebär ju att jag följer Kristus. Jag följer inte mina egna tankar och begär. Jag följer honom. Och vårt identitet är i Kristus. Ta bort Kristus så är ingen identitet kvar. Ta bort Kristus från Bibeln. Du har ingen bibel kvar. Det är bara en bok. Så det är väldigt viktigt att vi ska ha klart för oss att din identitet, min identitet som kristen är i Kristus och bara Kristus. Det är inte, även om det är en så underbar församling här. Det finns många underbara församlingar. Men vår identitet är inte i församlingen. Det är inte att, ja men jag förresten, jag döptes när jag var 2 år gammal. Det är inte identitet heller. Eller någon annan aktiv. Jag växte upp i en kristen familj. Ja, men det är jättebra. Det är en välsignelse. Men det är inte din identitet. Och det tar upp vår Herre i Johannes evangeliet 5. Förlåt, 15, vers 1-2. Och Herren säger så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Så återigen, allt handlar om Kristus. Vårt liv är genom tro på Kristus. I Kristus har vi liv. I Kristus kan vi bära frukt. I Kristus kan vi göra saker och ting. Själva utanför Kristus, även om vi lever, även om personen lever, så egentligen personen dör. Så utanför Kristus finns inget. Du som är Kristus är en ny skapelse. Den gamla jaget är borta. Och det Paulus pratar om i andra Korintherbrevet 5, verserna 17-18. Och han säger så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Den gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud och har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Så i Kristus är vi nya skapelse. Genom Kristus är vi försonade med Gud. Och sen kommer den sista delen. Att Gud har försonat oss med sig själv. Sen har han gett oss ett uppdrag. Se mitt barn, nu har du försoningens tjänst. Det innebär ju att du och jag, kristna, ska berätta för andra som inte har kommit i tro hur underbart Gud är. Vi ska berätta lite vittnesbörd. Vad Gud har gjort i ditt liv, i mitt liv. Hur Gud har välsignat dig, hur Gud har befriat dig, hur Gud har helat dig. Du är ett levande vittne där. Och så berättar du att vem Jesus är, vem Gud är, han vill bli försonad med dig. Sen är ju att vara en ny skapelse är inte bara ett namn. Jag kommer ihåg en gång, jag kan berätta den först. På bibelstudien vi har en syster i Herren som är från en minoritet kristen grupp från Mellanöstern, spelar ingen roll vilket land. Och där har man växt upp som kristen. Det är bara ett namn, ett identitet, ett sätt att se vem personen är. Så den systern i tron har kommit till tro. Tro på Jesus Kristus. Har blivit på nytt född. Så när hon berättar för sina vänner och bekanta släktingar om Jesus, så skrattar de mot henne. Så tänker jag, okej. Okay. Så att vara kristen, det är inte bara ett namn. Som till exempel judar. Man kan heta jude. Ja, men jag är jude. Man behöver inte vara troende. Man kan bara tillhöra folket. Sen var det en gång jag träffade på en annan person. Och vi pratade, så personen nämnde att han är kristen. Jag sa, härligt, jag är också kristen. Så tittade han på mig. Är du en riktig kristen? Alltså, jag vet inte vad du tänker på, men jag tror på Jesus Kristus som min Herre och frälsare. Och jag tror på Bibeln, hela Bibeln, som Guds ord. Han fortsätter titta på mig lite konstigt. Så att ha ett namn är en sak, men att ha en tro är något annat. Och det pratar Jesus om i Johannes evangeliet 15, vers 14-17. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Ni har inte utvalt, jag har hoppat över en vers, ni ser säkert. Jag har vers 14 och sen 16, 15 finns inte. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så att vara kristen, det är inte bara ett namn. Utan personen är kristen när man följer, när man lyder Kristus. Och i vårt moderna samhälle, det är lite laddat. Åh, ska jag lyda en person? Det låter väldigt som det. Men lyda Kristus som älskar dig, det är inte svårt. När vi gör som han säger, då är vi kristna. Och han säger att ni har inte valt mig, jag har valt er. Vi visste inte vem Gud var. Det var Gud som visade sig för dig och mig. Så han har valt oss och han har gett oss ett uppdrag igen. Att du och jag ska bära frukt. Vi kristna ska bära frukt. Och det är att dela evangeliet med dem. För Jesus avslutar det här stycket med att det befaller er, älska varandra. Och vi som kristna tycker det är så härligt att man älskar. Och det är jättebra. Klart vi ska älska andra. Men ett sätt att älska andra är att dela sanningen med dem. För att om det är någon människa som inte känner vem Jesus är, om han eller hon inte vet att genom tro på Jesus får evigt liv, det är inte kärleksfullt att inte dela evangeliet med personen. Det är kärleksfullt när man med stort hjärta, med ett leende, delar sanningen med personen. Sen är det personen som har valet att säga antingen ja eller nej. Men vårt jobb är att dela det. Säger du, Jesus är underbar. Jesus är god. Han har frälst mig, han har befriat mig. Han har gett mig liv. Du kan också få det. Det kostar inget. Men hur blir man en ny skapelse? Eller som Bibeln säger, blir född på nytt. I Kristus. För att är man född på nytt så är man en ny skapelse. Är man en ny skapelse så har man blivit född på nytt. Det är samma sak. Och det var en människa som heter Nikodemus. Sen på kvällen kommer till Jesus. Och har en liten konversation med Jesus. Och det kan vi läsa i Johannes evangeliet kapitel 3. Prosit. Vers 1-21. Och det här Nikodemus som var lärare för folket kommer på natten och säger till Jesus: du mästare, vi vet att du är från Gud. För om du inte var från Gud så kunde du inte göra de mäktiga sakerna. Men Jesus går rakt på sak. Jag säger det i sanningen, vers 3. Om man inte är på nytt för så kommer man inte till Guds rike. Det hjälper inte hur många biblar jag har hemma. Det hjälper inte hur många söndagar jag går till kyrkan. Det hjälper inte hur många kristna kompisar jag har. Allt det där är bra, det är inget fel på det. Men att är man inte född på nytt så kommer man inte till Guds rike. Så där Jesus tar upp villkoret. Vill du komma till Guds rike? Vill du komma till himmelen, paradiset och så? Så måste du bli född på nytt. Och stackars Nikodemus klirar sig i skallen. Så men hur? Så Jesus förklarar vers 5. Jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. För att Nikodemus tyckte världsligt, mänskligt, bli född igen, gå in i mammas mage och bli född igen. Jesus säger nej. Du ska bli född från ovan. För att en annan betydelse att vara född på nytt är att vara född från ovan. Född av anden. Så Jesus säger villkoret. Han säger hur det ska gå till. Så fortsätter han. I vers 14 så säger Jesus så här. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. Det var så att när Gud befriade Israels folk från Egypten, de var i öken länge, men de kunde bli rätt så gnälliga. Så de gnällde och gnällde. Till sist Gud skickade massa ormar i deras läger. Och när de blev bitna så sa till Mose, nej, förlåt, vi var otacksamma. Be Herren att ta bort de här ormarna. Och Mose ber Herren. Och Herren säger att, gör en orm av brons och sätt den på en pelare. Alla som tittar på den blir helade, blir friska. Och vi vet att brons är ett metall som är en symbol för dom. Så deras synd har Gud dömt. Och Jesus säger på samma sätt, ska människosonen prata om sig själv, ska bli upphöjd. Upphöjd. Så. Så där säger Jesus vad det kostar att bli på nytt född. Det är ett pris som du inte kan betala. Jag kan inte betala. Det enda som kan betala är han själv. Och han är beredd på att göra det. I de två nästa verserna säger han varför vill han betala det priset. Och då säger han så här. Vers 15. För att vara en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så anledningen bakom den här jobbiga döden, den där uppoffringen Jesus gjorde för dig och för mig, det är hans gränslösa kärlek. Så nästa gång när du tittar dig i spegeln, ni är vackra allihopa. Men ibland tittar man sig själv i spegeln så, vem är du? Men kom ihåg hur mycket du är älskad av Gud. Kom ihåg vilket pris har Gud betalt för dig, för mig, för din befrielse. Låt inte Satan lura sig att men det är väl ingenting. Jo, jag är dotter, jag är sonen till Gud. Sen kommer varningen. Så Jesus sa, vad är det som krävs? Hur går det till? Vem betalar priset? Anledningen, det är kärleken. Och sist men inte minst, en varning. Då säger Jesus så här, vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vad innebär det ju att, ja, tack och lov, jag har blivit fria från domen för att vi tror på hans godhet. Jag har tagit emot Kristus. Människor som inte har gjort det, de är fortfarande under domen. Så om de lämnar den här världen, de har ingen livlina. Utan de får komma inför Herren med sina egna meriter. Stort misstag. Du och jag som kommer till Herren, det är genom nåden. Gud tittar på dig, på mig. Ni har tagit emot min nåd. Och det är något helt annat. En på nytt född är inte längre syndens slav. Ditt gamla jag är korsfäst med Kristus. Man säger att när man döps, när man går i vatten, så försvinner den gamla. Om den drunknar eller vad händer, men den vet jag inte. Men den försvinner i alla fall. Så man reser sig, man uppstår med Kristus som en ny skapelse. Född på nytt. Och då säger Paulus så här i Romarbrevet kapitel 6, vers 6. Jag vet inte hur du läser härifrån. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Vad innebär det ju att när du har kommit till tro på Kristus, nu är vi fria. Innan var vi slavar. Slavar under synden och döden. Men nu är du fri. Nu är jag fri. Du som är en ny skapelse eller född på nytt är rättfärdig i Guds ögon. Vi har ingen egen rättfärdighet utan vi har fått Guds rättfärdighet. Och det är inget att skryta om utan det bara var djupt tacksam över. Och det tar Paulus upp i Romarbrevet 5, vers 9-10. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestummen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Jag kommer ihåg, jag satt och fikade, drack kaffe efter en gudstjänst med en person. Och varje kyrka, vissa kyrkor skickar sina ungdomar till missionsresa, man kan kalla det. De åker till ett land, för det mesta England eller Holland, för lite utbildning. Så skickas de ut till lite mer utsatta områden. Det kan vara Afrika, det kan vara Sydamerika. Och när jag satt och drack kaffe med den personen som var en av mentorer till en av tjejerna som hade åkt iväg. När tjejen kom tillbaka, kom direkt till honom och frågade: är jag på nytt född? Och mentorn började skruva på sig. Ja, men den finns där, den finns där. Anledningen hon frågade ju att hon hade kommit till ett slumområde någonstans i Johannesburg i Sydafrika. Och tanken var att de här ungdomarna ska tjäna folket där. Men så en äldre dam, troende, frågade henne: är du på nytt född? Där hade hon fått en chock. Hon hade den där tanken med sig hela tiden och tills hon kom tillbaka till Sverige. Första dagen hon kom till kyrkan, första saken hon gjorde, frågade mentorn direkt. Det är en sån där livsviktig grej. Är personen på nytt född? För om man är på nytt född, då är vi rättfärdiga i Guds ögon. Och det är det som är viktigast. Det är inte viktigt vad världen tycker. Världen tycker olika saker. Men i Guds ögon är vi rättfärdiga. I Guds ögon är vi försonade med honom. Saken är ju att fienden, Satan, inte vill att du ska förstå vem du egentligen är i Kristus. Vad menar jag med det? Jo, Satan försöker göra allt för att du ska tappa fokusen från Gud, från Jesus. Du ska fokusera på världsliga saker. Du ska identifiera dig som kristen och någonting annat. Eller helst någonting annat. För att han inte vill att du ska njuta av den här relationen som Gud vill ha med dig. Du inte ska känna den där friden som Gud vill ge dig. Utan vill slänga på dig en massa bekymmer. Massa världsliga grejer. För att när vi är bekymrade, när vi har fel fokus, så kan vi inte bära frukt på samma sätt om vi har fokus på Kristus. Det är lite som när Petrus går på vatten. När han fokus på Kristus. Han går på vatten. Wow! Men när han tittar på vinden och djupet och all vatten som plaskar, då tappar han fokus på den viktigaste. börja sjunka. Och det är precis Satan vill ju ha oss. Man ska ha fokus på något annat. Paulus pratar i Romarbrevet kapitel 8, vers 14-15 och säger så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Vi har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, vi har fått barnskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Och när man läser de här orden, jag blir väldigt varmt hjärtat. Tänk att du kan kalla Gud för din far. Du behöver inte be om tillstånd från någonstans. Du kan komma direkt. Om ditt barn vill komma till dig. Om ett litet barn vill komma till sin pappa. Den springer till pappan, sitter i knät och gosar och har roligt. Vi kan göra exakt med Gud. Ibland fienden vill att vi ska tänka över världsliga. Ja, men jag är chefen på det stället. Det är inget fel på chef. Eller jag har den där positionen. Den är ynkligt lite jämfört med att vara Guds barn. Låt inte Satan lura dig. Att du ska fokusera på den ynkliga saken. Ja, just det. Och sen fortsätter han i Galaterbrevet kapitel 3. Vers 26-28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och gärna tänk på den att den där upprepningen i Kristus, genom Kristus, hela tiden. Det är inte i egens makt, det är inte i någon annan persons makt, inte genom någon annan person, genom Kristus Jesus, hela tiden. Lite vatten. Just vers 28 är så underbart. Vi tänker att, tack och lov, vi har fortfarande i vårt land demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord, ja. Men innebörden, den demokrati vi har, det är kristet. Det är kristna värderingar som är grunden till vårt demokratiska samhälle. För att i Grekland, jo, det fanns ju, alla hade samma rösträtt. Om du var man och inte slav. Var en kvinna, sorry. Var en slav? Skojar du? Så skulle du vara man, du skulle vara på det stället. Då kunde du ha rösträtt. Men Bibeln, och det är bara Bibeln som pratar om att alla har samma värde inför Gud. Det spelar ingen roll varifrån du kommer. Det spelar ingen roll du är gammal ung. Det spelar ingen roll någonting. Du är lika värd för Gud som vem som helst. Och vi ska se på varandra på det sättet. Att mina syskon i Herre är lika värda som mig. Att vara en ny skapelse i Kristus har ett pris. Och vad kan det vara för pris? Jo, Herren pratar i Matteus kapitel 10, vers 34-39. Det blir en hel del bibelverser. Är ni trötta? Ja. Vad ropa på? Då tar jag en 5 minuters bensträcka. Herren säger så här från vers 34 till och med 36. Tror inte jag har kommit för att skapa fred på jorden? Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Det är väl inte svårt än. Och var och en får en för sin familj till fiender. Och det är så intressant. Det är bara Jesus namn som gör det där. Jag läste någonstans att i vissa judiska kretsar, de som är ortodoxa, om en person i familjen blir kristen, vet ni vad man gör? Man har en begravningsceremoni för personen. För att för dem, den personen är död. Jag pratade med några arabiska vänner. Och vissa arabiska länder, ställen, har samma tradition. För dem är den personen död. Den finns inte längre. När man tittar på människor som delar evangeliet på stan. Om människan pratar om Hare Krishna eller New Age, händer ingenting. Men när folk börjar prata om Jesus, då kommer demoner att visa sig. Då kommer det hända saker och ting. Då kommer Satan försöka stoppa den. Bara i namnet Jesus. Det namnet är så laddat. Och det är häftigt, för det är bara hans namn. Sen kommer andra delen, vers 37. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son och dotter mer än mig är inte värdig mig. Och den där far, mor, son, dotter kan man byta ut mot vad som helst. Älskar vi något mer än Kristus är vi inte värdiga honom. Älskar vi våra pengar mer än honom, då är vi inte värdiga honom. Älskar vi makten mer än honom, då är vi inte värdiga honom. Älskar vi våra egna liv mer än honom, då är vi inte värdiga honom. Och det han säger i nästa vers. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Det var så gulligt, jag pratade en gång med en broder. När vi läste den versen. Att man ska ta sitt kors och följa Kristus. Det var väldigt gulligt. Så säger han, ja, jag har alltid mitt kors med mig runt halsen. Så var härligt, härligt. Vad Jesus menar ju här. Att du ska vara redo att ge livet för honom. För hans skull. Att du ska bära ditt kors som han gjorde på Golgata. Det låter lite läskigt. Det låter lite svårt. Men är man född på nytt, är man fylld av Guds ande, då är det den kärleken som driver den. Den drivkraften som drev Jesus så pass att bli piskad och ge sitt liv för dig och mig, det var hans kärlek som vi kallar för agape. Det var den som drev honom. Det var ingen som kunde stoppa honom. Det hände samma sak med lärjungarna när man läser Apostlagärningar. Helt hastigt, de blir helt fokuserade. Titta på Paulus. Helige Ande säger till honom, när du kommer till den stan som du ska dit, de kommer att förfölja dig, misshandla dig, fängsla dig, stena dig. Så. Men de gjorde ändå. Det var antingen var de helt tokiga eller hade de en drivkraft som var inte från den här världen. Och det var helige ande, Guds ande, Guds kärlek som gjorde det. Det är alltid bra att tänka på, vem var jag innan? För att när man tänker på vem man var innan, det ska väcka mer tacksamhet för vad Gud har gjort i våra liv. Jag brukar läsa det här stycket för när vi har bibelstudier. I Markus kapitel 1, vers 40-44. Och då, Jesus kommer med sina lärjungar. De har inte riktigt fattat vem Jesus är. Så från ingenstans kommer en spetälsk. Och han erkänner Jesus som Gud två gånger. Hur många känner till sjukdomen spetälsk? Det är en gräsligt hemsk sjukdom. Bibeln jämför den med synden. Och spetälsk, personer som hade det, fick inte träffa sin familj, fick inte krama sina barn, fick inte prata med sina vänner och bekanta. De skulle hålla sig långt borta från andra. Och personen försvann bit för bit varje dag. De kunde vakna helt alltså den morgonen och fingertopparna är borta. Någon råtta hade ätit upp dem. För att de tappade känslorna i lemmarna. I fingertopparna började. Och så hände det så här. Vers 40. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa det för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Spetälsken kommer, här säger föll på knä. Ordet som används att han tillbad Jesus. Han tillbad Jesus som Gud. Så han erkänner Jesus som Gud. Nästa ställe han erkänner Jesus som Gud, så säger han: om du vill kan du göra mig ren. För att när man tittar i Gamla testamentet, det enda som kunde göra de människorna rena från spetälsk var Gud, var Yahweh. Så han, den där spetälsken, erkänner Kristus 2 gånger: du är Gud, du är Gud. Snälla, hjälp mig. Och det är så underbart när versen säger, versen efter, vers 41, Jesus förbarmade sig. Och det där ordet förbarmade sig, det är så underbart. Det är inget sånt där oljelevad tycker synd om det. Okej, gå bli ren. Nej, absolut inte. Det var en förbarmande som kom från hela honom. Hela Jesus tyckte synd om den personen. Och jag är övertygad om vi hade varit där och hört vad Jesus hade sagt, hur han hade sagt, jag är övertygad att vi hade hört en kärleksfar röst, en varm, god röst som säger till honom: jag vill, bli ren. Bakom för sån förbarmande som kommer från hela personen, det är hans stora kärlek. Jesus älskade den personen som alla sprang ifrån. Ingen brydde sig. Alla sa: usch, försvinn. Jesus älskade honom. Och sen säger han till honom: gå och gör som Mose har sagt, så du ska bli vittne för dem. Vittne på att vem Jesus är. Och jag brukar säga så här: om vi inte är med på att andligt sett du och jag var den spetälska, du och jag var den som behövde bli ren, du och jag hade inget hopp utanför Kristus, när vi ödmjukade oss och kom inför Kristus: herre, vi behöver dig. Och hans kärlek är så mäktigt så han gjorde dig ren. Hon gjorde mig ren. Och det är det frälsningen. Det är därför vi kan bli födda på nytt. Genom vad Kristus gör. Och sen när Jesus har gjort dig och mig rena, vi har blivit hans vänner, då är det våran andliga rätta svar att vara vittnen för vad han gjorde i våra liv. Jesus säger till spetälska: det blir ett vittnesbörd för dem. Gå så de kan se det. Så du och jag ska, folk ska se oss i samhället och säga: ja, men det är något speciellt med honom. Det är något speciellt med henne. och när du säger åh, ni tillhör Kristus, då lockar det dem. Den nya skapelsen lever inte längre för sig själv och sitt ego. I vårt dagens samhälle, man är väldigt självfokuserad. Jag ska förverkliga mig själv. Ja. En kristen, en på nytt född, en ny skapelse ska inte vara så. Och då ser Paulus i andra Korintierbrevet 5, vers 20-21. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så sändebud, det är du och jag sändebud. Spelar ingen roll. Tillhör vi Kristus, vi är hans sändebud. Och vad är det vi ska göra? Vi ska bedja till människor. Snälla, välj livet istället döda. Välj Kristus istället att gå under. Så man kan undra, hur ska den nya skapelsen leva? Hur ska den på nytt födda leva? Och då pratar Paulus i Romarbrevet 12, vers 1-2. Han har byggt upp, från kapitel 1 till kapitel 11, han har berättat vad Gud har gjort för oss. Hans barmhärtighet, hans godhet, hans nåd, hans kärlek, så han bygger upp det. Så kommer han till kapitel 12. Det kommer en vändning. Så säger han så här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och han säger, därför uppmanar jag er, egentligen han säger, ordet han använder sig, bröder, snälla, jag ber er, snälla, vid Guds barmhärtighet, kolla vad Gud har gjort för dig, för mig. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Att vi, det betyder din kropp, min kropp är inte våra längre, det tillhör Kristus. Den stunden vi tog emot Kristus, vi på nytt födda, vi tillhör inte oss själva längre. Vi tillhör inte världen längre. Vi tillhör Kristus. Och då ska kroppen och knoppen ska vara till Kristi ära. Så vi ska använda våra kroppar för att ära Kristus. Inte synda med. Jag har den ringsignalen till väckarklocka. Det är bra. Och han säger det är er andliga gudstjänst. Det är den där rätta, det är den självklara är svar till vad Gud har gjort för er. Det är en andlig gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Andliga kriget handlar om våra sinnen. Satan vill sysselsätta ditt sinne, mitt sinne. Att vi ska syssla med annat, tänka på något annat, fokusera på annat. Gud